Filosofi betyder ordagrant kärlek till kunskap. Och på filosofers vis kan man naturligtvis kasta sig in i långa diskussioner om och försök till definitioner av vad både kärlek och kunskap är för någonting. Eller för den delen filosofi. Vad är det för någonting? Vad man intresserar sig för när man filosoferar och hur man bedriver filosofi, det varierar mycket. Svensk filosofi har sedan slutet av 1940-talet och efter andra världskriget dominerats av den inriktning som kallas analytisk. Formulerad som Uppsala-filosofin med rötterna i den så kallade Wienkretsen och Cambridge-skolan. Tänk figurer som Gödel, Carnap och Russell. I den andra fåran finns den kontinentala filosofin. Där kan ikonerna heta till exempel Camus, Heidegger och Sartre, men där även Marx finns med. Det är en inriktning som idag utvecklas genom forskning och undervisning vid Södertörns högskola. Vi har diskuterat de här bägge synsätten förut i våra program, men som av en händelse så har vi på redaktionen de senaste dagarna fått två nya böcker på vårt bord. En heter Wienkretsen, filosofi vid avgrundens rand. Det handlar om en skara forskare som lagt grunden för mycket av det akademiska tänkandet i Sverige. Den andra boken heter Sverige och filosoferna. Det får oss att undra, vad är svensk filosofi idag? Kan de som kallar sig filosofer hjälpa oss andra att skärpa blicken? Eller har de blivit så specialiserade och inåtvända att deras eventuella rön inte längre spelar någon roll för annan forskning eller för samhällsdebatten? Det här är filosofiska rummet Vägen till en svensk filosofi. Och kring bordet har vi Vladek Rabinovits, professor emeritus i praktisk filosofi, som länge spelat en central roll i svensk filosofi. Vi har Victoria Hög som är idéhistoriker som bland annat ägnat sig mycket åt vetenskapsfilosofins utveckling. Och vi har Carl-Göran Heidegren som är sociolog och idéhistoriker och också medförfattare till boken jag nämnde, Sverige och filosoferna. Välkomna alla tre. Mm. Jag tänkte så här, låt säga att en nyfiken sexåring kommer och frågar Victoria, vad är filosofi för någonting? Vad skulle du säga då?
Då skulle jag säga att det är ett sätt att tänka och reflektera över människan, naturen, livet och samhället. Över det som konstituerar en världsbild. Men jag skulle inte däremot hävda att filosofi egentligen skulle hjälpa en till att finna mening med livet. Det skulle jag ställa mig frågan för att istället fundera, reflektera och bidra med begrepp för att hur man ska närma sig det kompakta som kallas verkligheten.
Mm. Det kompakta som kallas verkligheten, ett sätt att tänka för sexåringen. Vad skulle Carl-Göran säga till samma sexåring?
Ja, kanske en sexåring kanske är lite för liten för att ha upplevt motgångar i livet. Annars är nog, ska vi säga, känslan av att det tar emot det som får de flesta människor att börja fundera. Och då är det ju ofta frågan, vad är meningen med alltihopa, att jag finns här och lever. Det är nog för de flesta människor den naturliga ingången till filosofi, och så till vidare filosoferar ju var och en. Sen så småningom kanske dyker upp den här lite mer allmänna frågan, varför finns någonting överhuvudtaget snarare än ingenting? Det har ju varit en klassisk filosofisk fråga. Man börjar undra över hur världen hänger ihop, men för de flesta människor är nog reflektion kring det egna livet och dess meningsfullhet, lite ingången till filosofi.
Ja, men det är rätt intressant. Victoria säger att det handlar om tänkandet mer än själva meningsskapandet eller meningssökandet kanske. Carl-Göran, du är inne på att många av oss är intresserade av själva meningen med allt och varför vi är så. Och Vladek Rabinovits då, vad säger du till sexåringen?
Jag skulle inte ge något av dessa svar.
Vad skulle du säga då?
Jag skulle ge exempel på filosofiska problem. Och det är sådana problem som jag föreställer mig en sexåring skulle uppskatta. Alltså som är lite paradoxala då, alltså sådär, väcka nyfikenheten hos...
Som vadå?
Hos att... Alltså jag har en del sådana här standardparadoxer, så att jag skulle välja någon av paradoxerna för att berätta det för. Och det är så jag har gjort med mina döttrar och deras kompisar, men alltså, det har inte lyckats så bra, för alltså, efter ett tag så blir de less på filosofi, men jag skulle inte försöka säga då i största allmänhet vad filosofi är för något, för det är så mycket olika saker, så att snarare alltså, för barnet att jag får den här känslan för alltså hur filosofer alltså tänker de saker. Mm.
Det är olika sätt att beskriva det, men kan du minnas någon av dina paradoxer?
Paradoxer, ja. Ska vi se då. Alltså, för att ett som är särskilt förtjust är Newcombs problem. Alltså, att, det går till så här att du står och väljer, det finns två boxar alltså, framför dig. Alltså, den ena är genomskinlig, den andra är svart. Alltså i den genomskinliga boxen ligger 1000 kronor. Alltså jag skulle minska på summorna om det jag berättar det för barnen. Men 1000 ja. Kronor. Va? Och i det andra 1 miljon eller ingenting. Och innehållet i den svarta boxen har bestämts i förväg då av en förutsägare som är väldigt duktig på att förutsäga folks val. Du kan antingen välja bara den svarta boxen eller bägge boxar. Om du väljer bara den svarta boxen så lägger förutsäganden dit 1 miljon. Väljer du bägge boxar så lämnar den svarta boxen tom. Alltså han är ute efter att straffa girighet kan man säga. Och nu är det du som väljer, alltså du har väldigt stor tilltro till förutsägaren. Vad ska du göra? Ska jag fortsätta då? Alltså, eller ska ni försöka svara på de här frågorna?
En spontan, omedelbar kommentar är att din paradox här är ju ett utmärkt exempel på den analytiska filosofin.
Exakt.
Ett väl avgränsat problem som inte är beroende av, ska man säga, de samhälleliga, personliga, politiska omständigheterna. Utan det är valet här som du ska hitta det mest rationella sättet att göra på. Och det är ju där så att det som vi senare kommer tala om, annan filosofi har tillskrivit den analytiska filosofin en, ska vi säga, smalhet.
Till och med logisk stringens.
Ja, men alltså poängen med det här exemplet då, alltså, är att beroende på hur man svarar på den här frågan så ger det upphov till olika beslutsteorier. Så att här är man beskriver exemplet alltså på så rent som möjligt. Exemplet ska inte vara beroende av det ena och det andra. Men beroende på hur man ställer sig till exemplet så leder det till alltså helt olika syn på hur man fattar alltså beslut. Så att det är det som är viktigt då. Alltså det ska, man ska vara smal i början för att vara bred i fortsättningen.
Det är väl lite som så att när vi vanliga människor, när folk sätter sig ner och blir lite filosofiska så kommer ofta frågan om vad är meningen med livet till exempel. När däremot akademiskt skolade filosofer tar tag i samma fråga så tycks det snarare handla om att definiera mening och grunna över vad vi menar med liv. Alltså, det är som att man glömmer bort att försöka besvara själva grundfrågan, vad är meningen med livet?
Får jag störa det?
Ja visst, säg.
Alltså, du vet, när jag var doktorand alltså i Uppsala så vi alltså skulle då ge ut en liten bok, en samling av uppsatser om meningen med livet.
Ja.
Och då funderade vi väldigt mycket på alltså hur den här frågan skulle besvaras. Alltså, och det blev konsensus att egentligen frågan blir meningsfull om man ändrar på den. Vad är värde med livet? Och då är det, då blir alltså den här, det är inte längre en fråga som ligger utanför filosofins domäner, utan tvärtom, det blir en central filosofiskt men fråga, alltså språk. Något som analytiska filosofer har ju sysslat väldigt mycket.
Ja, och där instämmer jag med dig, för att fråga efter det här, vad är meningen med livet? Det är en fråga som vi ska ställa i kyrkan och låta prästerna besvara. Det tycker jag den bör formuleras om. Och är det något som är gemensamt för analytisk och det kontinental filosofi, så är det ju ifrågasättandet och en attack på detta att söka mening. Det är ju vad så att säga Derrida löser upp, det är vad Gadamer visar, att vi styrs av våra fördomar, möjligtvis kan vi ha ett horisontutbyte. Det finns ingen essentiell mening att plocka.
Nej, så värde snarare än mening, och där fick vi dessutom två kontinentala storheter.
Svaret att livet har ingen mening, det är också ett svar på frågan, vad är meningen med livet? Så jag förstår inte riktigt varför den skulle vara en illegitim filosofisk fråga. Visst, frågor börjar ofta preciseras och kanske delas upp i delfrågor, men ändå som en ingång till ett brett fält.
Men så om du menar med att livet har inget syfte, alltså det finns ingen Gud som har alltså skapat oss för ett visst syfte, ja det är klart, men alltså det blir inte så intressant, alltså det ger inte ingångar, men däremot om man frågar sig, vad är värde med livet? Alltså den frågan är alltså förefaller vara intressant då, alltså, och där kan man ha olika uppfattningar om vilket värde alltså ett livet har och vad är det som gör livet värde då,
Ja, men det är intressant, för ni har olika, det här kan uppenbarligen betraktas på många olika sätt. Då är min fråga, på tal om detta, att akademiskt skolade filosofer tycks ha ett lite annat angreppssätt än vad vi som bara sitter och filosoferar vid köksbordet. Hur skulle ni karakterisera filosofin i Sverige idag, Victoria?
Jag skulle nog hävda ganska bestämt att filosofin nu är betydligt mer mångfacetterad än den var för, vad ska jag säga, på 70- och 60-talen. Men i samband med att jag förberedde mig för detta programmet så tittade jag igenom en del, och då skulle jag säga att den analytiska filosofins svagheter, som också har varit en styrka, fortfarande håller den svenska filosofin i ett fast grepp, som inneburit att den analytiska akademiska filosofin har inte utvecklat något, vad ska jag säga, philosophy of technology, alltså teknologifilosofi, inte heller om philosophy of robotics som håller på att komma upp. Man har inte förnyat sig. Det som börjar komma in nu är ju om environment och miljö. Mm. Det bör vi se nu. Men för övrigt är det ganska traditionella ämnen som fortfarande upptar filosofernas
tid. Vi ska försöka, det är jätteintressant, vi gjorde ett program om robotar och människor nyligen. Men innan vi går in på kritiken mellan de här olika skolorna, man kan säga, så försöker vi bara bena ut för våra lyssnare vad det är vi pratar om, både analytisk och kontinental filosofi. Men det är en beskrivning, den är mer mångfacetterad i Sverige idag än det var på 60- och 70-talet filosofi i Sverige.
Man kan också närma sig det med ett historiskt perspektiv, att sedan upplysningen har filosofin eller filosoferna sett som sin uppgift att ta bort myterna från tänkandet, från kunskapen. Att få en så att säga kunskap som är nyttig, användbar och leder till ett gott liv. Det har varit ett emancipatoriskt framstegsprojekt sedan upplysningen, som jag till fullo stöder det. Bort med myterna. Så den delen av filosofin, det kan man se som en obruten linje. Men jag skulle vilja då säga att under efterkrigstiden har filosoferna lite grann bitit sig i svansen här. Mm,
du ska få utveckla det på vilket sätt de har bitit sig i svansen. Men att göra upp med myterna, göra sig kvitt myterna, det är någonting som filosofin ägnar sig åt.
Och det behövs mer än någonsin idag att filosofin har en samhällsanknytning, när vi ser, ska vi säga, det som pågår, religionernas återkomst, nu är Gud tillbaka i akademin och annat. Så jag ser gärna lite filosofiskt arbete.
Jag känner inte igen din beskrivning, men, men det kanske, precis som Lars säger, alltså, att du vet, kritik får vi kanske ägna oss om en stund.
Strax då, vi hör så här, jag tänker på Carl-Göran Hedegren, du är en av författarna till boken Sverige och filosoferna, och du är sociolog. sysslar med någonting som du kallar för filosofi, sociologi. Men varför är du som sociolog intresserad av att skriva om filosoferna i Sverige eller filosofihistoria?
Dels finns det naturligtvis ett personligt svar. Jag kanske ska nämna att jag har ju ett par medförfattare i den boken. Du talar om Henrik Lundberg och Claes Gustafsson. Mm. Och vi är alla tre sociologer, men med mycket stora filosofiska intressen. Mm. Och hur ska man kombinera det? Ja, då skriver man om filosofi, men lite utifrån en sociologisk och delvis en mer idéhistorisk infallsvinkel. Mm. Så det är så att säga det kanske mer personliga svaret. Mm. Sen, det finns ju till exempel en litteratursociologi, det finns en religionssociologi. Och på det motsvarande sätt borde det kunna finnas en filosofisociologi. Och en utgångspunkt då är ju till exempel att även filosofi är en socialt organiserad verksamhet. Åtminstone de yrkesverksamma filosoferna har en filosofisk institution vid något av universiteten som sin utgångspunkt. Det finns en lokal organisation, naturligtvis på nationell och även på global nivå. Och inte minst så att säga, den globala nivån blir allt mer aktuell med då nya media och möjligheter. Även filosofi, det är inte bara en tankeverksamhet,
utan det är också
en
någonting.
Socialt organiserad verksamhet. Och där har så att säga, sociologen en infallsvinkel på ämnet.
Och ett av de teman som ni skriver om är klyvningen i två radikalt olika slags filosofier. Vetenskaplig respektive förment ovetenskaplig filosofi. Är det som är liksom den centrala bilden om man vill försöka beskriva svensk filosofis väg till vad den är idag, den här uppdelningen mellan kontinental och analytisk?
Det är något som präglat svensk 1900-talsfilosofi, särskilt efterkrigstidens filosofi. Dels en bakgrund var ju att under hela 1800-talet och in på mellankrigstiden så var svensk universitets- och kulturliv starkt präglat av tyska influenser. Nazismen och andra världskriget innebar ju en ganska radikal brytning med det. Och, så här, efter 1955 var mycket av det tyska så här, väldigt stigmatiserat. Det var bokstavligen giftigt att ta i. Så det skedde en ganska dramatisk omorientering av hela svenska kulturlivet i angloamerikansk riktning då.
Ingen som vill befatta sig med det tyska? Ja,
nej, precis. Det tyska blev stigmatiserat. Ungefär samtidigt uppstod inom svensk filosofi att man började göra en skillnad mellan vad man kallade vetenskaplig och ovetenskaplig filosofi. Den ena var naturligtvis den filosofi som var bra, den andra var den som var dålig. Och den här, då i den tidsanda som rådde strax efter krigsslutet, så hade de här positioneringarna också vibrerade med politiska undertoner. God filosofi, vetenskaplig filosofi hade en koppling till demokratiska samhällen.
Det är den analytiska filosofin.
Precis, jag kommer dit. Den ovetenskapliga hade då förgreningar in i totalitära samhällstyper. Och man talade om den vetenskapsfilosofin hade tre ursprung. Dels Cambridge-filosofin med sådana som Russell och Moore. Dels vinkretsen i Österrike. Och dels den svenska Uppsala-filosofin. Ingmar Hedenius var den första som lanserade den här tredelningen. Sen under loppet av 1950-talet började man både internationellt och i Sverige kalla det här för analytisk filosofi. Den ovetenskapliga hade så att säga, från början tre komponenter också. Det var dels en så att säga, partifilosofi à la Sovjetunionen. Det var en nytomistisk filosofi som gick i religionens ledband. Och det var existentialismen som sågs som en lite tidstypisk krigstidsfilosofi som skulle bli irrelevant så snart normala förhållanden uppstått. Mm. Efterhand så växte ur den trium fram det här uttrycket kontinental filosofi, men det skedde egentligen inte förrän under 60-talet. Och från 60-tal och framåt har den här distinktionen analytiskt kontinentalt funnits med. Jag tror de flesta idag skulle inte vara särskilt bekväma med den och inte gilla den riktigt, men konstigt nog lever den kvar ändå. Ja, jag kan bara nämna att för så sent som 2016 diskuterade Torbjörn Tännsjö och Hans Rein, två filosofiprofessorer, det här temat på bokmässan i Göteborg.
I filosofiska rummet.
Mm. Det också.
Just precis, vi sände därifrån. Vlodek, vad säger du, Rabinowitz, om den här beskrivningen av de två fåren?
Jag tycker att den är väldigt rättvisande då. Alltså det är ungefär så det utvecklade sig. Men sen tycker jag att det är en ganska bra distinktion egentligen. Även om jag föreställer mig att kontinentalfilosofer egentligen tycker illa om beteckningen. För alltså den på något sätt betraktar väldigt många olika riktningar, alltså placerar dem i samma grupp. Medan jag tror att analytiska filosofer, även om det rör sig om väldigt många olika strömningar, ändå ser sig som företrädare för att det finns någon sorts konsensus om vissa värden och kriterier som är viktiga för att filosofera. När det gäller den beskrivningen av utvecklingen som du var inne på, då kanske skulle man lägga till ett antal då saker. Så att en sak är väl, man kanske kan säga att det där har att göra med själva naturen hos en akademisk disciplin, att man strävar mot vetenskaplighet. Så att det är ju inte så konstigt att vetenskaplighet var ett ideal som filosoferna delade då. Jag menar, under lång tid, från Platon framåt. Analytiska filosofer ser sig som arvtagare av den långa filosofiska
vetenskapliga traditionen också. Men den kontinentala, analytiskt låter ju bra, logiskt, korrekt, ordning och reda. Kontinental, skulle man kunna kalla den för, om nu den analytiska plockar isär begrepp och försöker tydliggöra, kan man säga att den kontinentala är mer syntetisk? Sätter samman?
Om jag får säga då något som jag uppfattar som tvåslående egenskaper hos det jag ser som kontinentalfilosofi. Och då är det inte newtonism eller marxism, utan det är snarare den filosofi som har utvecklat sig då i fortsättningarna av existentialismen, en fransk filosofi, Derrida, Lacan och sådär. Men som i existentialismen, inte existentialism utan i den sena fenomenologin, hade sitt ursprung i Heidegger. Inte i den tidiga fenomenologin som var väldigt vetenskaplig, Husserl, men Heidegger var. Då är det två sådana här utmärkande egenskaper, från mitt analytiska perspektiv. Det ena är det extremt svåra språket. Det enorma svårigheter med att förstå vad dessa människor vill säga då.
Kontinentalfilosofer.
Riktigt svårt att läsa dessa texter. Det andra är att man undviker att argumentera. Det som har genom hela filosofins historia ansetts vara den centrala uppgiften för en filosof. Att presentera argument. Va? Och när det gäller de här avarterna, åtminstone i kontinentalfilosofi som Heidegger och Lacan och Derrida, då ser jag inte samma intresse för argumentation. Det är en viktig skillnad.
Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och Filosofiska rummet, Vägen till en svensk filosofi. Med mig har jag, som vi hörde här, Vlodek Rabinowitz, som är professor emeritus i praktisk filosofi. Vi har Carl-Göran Heidegren, som är sociolog och idéhistoriker, och Victoria Hög, idéhistoriker. Hård kritik där, kan man säga, från Vlodek. Kontinentalfilosoferna är svåra att förstå. Deras språk är blommigt och obegripligt ibland. De saknar argument. Heidegger och Lacan är typiska avarter av filosofi. Vad säger Victoria? Hur ska man?
Det Vlodek gör är upprepa just den, ska vi säga, analytiska filosofins egen författade narrativ. Att vi är logiska, vi skriver koncist och klart och är tydliga, lättbegripliga, medan de andra där borta uttrycker sig obegripligt, allt för blommigt, utan argument. Och det ska vi säga att det stämmer i vissa fall, men det stämmer också för de analytiska filosoferna, det är långt ifrån att det kan vara är så
kan
lätt.
Kan du ge exempel på alltså analytiska filosofer som undviker argumentation?
Inte undviker argumentation, men att lättillgängligheten är ju inte så stor. Om vi ser, det är ju ingen filosofi som, jag skulle säga, ens den bildade allmänheten längre kan ta till sig, utan det är en fackfilosofi. Och detsamma skulle man kunna säga om den kontinentala filosofin. Man kan se det som en fackfilosofi som är svår för utomstående att ta sig till. Mm. Och när de här distinktionerna i början uppstår, det är med Russell och då är det brittisk filosofi gentemot kontinental filosofi. Då är det British empiricism, British common sense som då ställs mot, ska vi säga, de irrationella, ologiska, kontinentala filosoferna. Och det narrativet har gått igenom. Man fortsätter upprepa det och tillskriva sig själv klarhet, medan de andra där ute är otydliga.
Två olika förhållningssätt, vad säger Karl-Göran, sociolog?
Jag skulle nog delvis hålla med Victoria här, att jag tycker Blådek var lite orättvis i vad han nu sa. Låt oss ta en filosof som jag själv tidigare sysslade väldigt mycket med, något äldre, Hegel. Att hans språk
det hade jag också gjort.
Och ingen människa skulle rekommendera skriv så här idag. Det är ju fullständigt klart. Men att han argumenterar för olika teser, saker, det är alldeles uppenbart.
Hegel är inte alls ett bra exempel.
Jag vet inte riktigt vem som inte skulle
men
göra
alltså, låt mig ge ett exempel på Heidegger. Va? Ja. Alltså, det är hämtat från Paul Edwards som var faktiskt alltså, uppskattade väldigt mycket till den tidiga Heidegger från Sein und Zeit, men däremot inte den sena Heidegger, alltså från 30-talet framåt. På 30-talet skrev Heidegger en bok, en inledning till metafysik. Och där bland annat skulle han ta ställning till frågan hur förhåller sig varat, alltså till de enskilda varanden, alltså entiteterna, sein till seienden. Och låt oss säga nu alltså att han sa då alltså att varat är det primära i förhållande till varanden. På 50-talet kom den här boken i reviderad upplaga. Och då är det plötsligt den här meningen är utbytt. Alltså nu är det varanden som är primära i förhållande till varat. Men det slående är att det finns inga ändringar i det som leder fram till den här meningen och inga ändringar i det som följer efter. Va?
Alltså, nej, men du har ju en analytisk filosof att tänderna i det där och säger att det där haltar logiskt.
Alltså det saknas ingen argument, inga argument, va? Inga slutledningar. Alltså det är det som alltså, jag tycker är problematiskt. Alltså, det är inte den, alltså, det är klart att kanske finns det folk som är intresserade av den typen av, de blir inspirerade då. Alltså, jag tycker att kontinentalfilosofi har spelat väldigt stor och positiv roll.
Får höra med Victoria, om det nu är så att den kontinentala filosofin beskylls lite nedsättande kanske för att vara ovetenskaplig eller obegriplig, eller har den ett annat värde än ren vetenskaplighet, eller hur ska man?
Ja, den har andra värden, och för att återgå till den första delen här, så beror det på vad man menar med vetenskaplighet. Och mycket av den analytiska efterkrigsfilosofin är ju modellerad på ett naturvetenskapligt ideal, där man vill ha klara, tydliga propositioner, kunna göra härledningar och det här, vad som är ett argument. Och det finns ju inte inom den kontinentala filosofin. Det finns heller inte inom många andra humanistiska ämnen som har en mer beskrivande attityd, mycket av historieämnet. Och det kan man ju se som en av historieämnets svagheter, där vi hade kanske behövt ha stöd av filosoferna. Men filosoferna har varit så ointresserade av övriga humanistiska ämnen under efterkrigstiden.
Alltså filosoferna fullföljer, alltså analytiska filosofer fullföljer den historiska traditionen i filosofin, som var alltid koncentrerad på argumentation, klargörande, precision. Det är de värden som alltså filosoferna alltså alltid satte högst Va? Då, tänk på Platon, Aristoteles, Leibniz, Descartes. Va? Alltså, vi ser oss som arvtagare av den här linjen. Då. Och klarhet och det att man tar sig an, alltså centrala frågor, alltså, det är det vi gör hela
tiden. Ja, kanske kan man säga att det man kan kalla analytisk filosofi hade sitt ursprung i en reaktion på, inte en filosofi som saknade argumentation, men som hade en annan ambition. Och jag tänker på olika former av systemfilosofier som naturligtvis fanns i Tyskland och där förstås Hegel är en representant. I Storbritannien och USA fanns ju en stark ska vi säga, idealistisk och mer systemorienterad tradition i slutet på 1800-talet. I Sverige hade vi den så kallade boströmska filosofin. Så kanske snarare att analytiska filosofin ursprung är en reaktion mot en typ av filosofi som man upplevde som överambitiös. Snarare än att den skulle ha saknat, inte argumenterat för sin sak.
Jag skulle säga att idealismen, den, som Hegel nämnde vi innan, men också den brittiska idealismen, finns en utvecklad argumentation. Så det när det börjar med de brittiska filosoferna så börjar de slänga ut idealismen. Och det... Och Platon är ju idealist, så varför börjar man med en uppgörelse av idealismen?
Alltså, jag tror inte att det var på det viset. Alltså Bradley, MacTaggart, ja. Alltså, det finns en klar linje som leder till Russell och Moore. Va? Så att, alltså, det var alltså väldigt nära relationer. Alltså, man alltså, diskuterade med folk alltså, som man uppfattade som... Men sen det här som Karl-Göran säger, ja, det är klart att... Man vänder sig mot, alltså, mot stora system, men å andra sidan när man tänker på logiska empirister, alltså Carnap till exempel, han skriver en bok som heter De logische Aufbau der Welt, alltså
världens logiska uppbyggnad,
alltså det är enorma totaliserande ambitioner. Rawls som skriver Theory of Justice, alltså jag hoppar nu alltså, många årtionden fram, så att även bland en hel del alltså, analytiska filosofer finner man dessa totaliserade
en sån som Rawls och hans bok då från början på 70-talet när den kom representerade den ju något nytt inom ska vi säga den angloamerikanska filosofin
som handlade om liberalism
alltså, ett mycket bredare grepp på ett tema frågan om rättvisa helt enkelt.
Då såg man ju äntligen att metafilosofin hade kanske börjat släppa sitt grepp om den analytiska, såväl den praktiska som teoretiska filosofin. Och i Rawls Theory of Justice handlar just om, ställer ju egentligen de klassiska frågorna, hur ett gott samhälle är möjligt.
Alltså vad jag undrar är att ibland har man en tendens att identifiera alltså analytisk filosofi med den lingvistiska Oxford-filosofin som var just att koncentrera sig på detaljer, alltså små problem. Då. Men det är ju inte alls representativt för det alltså, jag ser som analytisk filosofi alltså, genom historien. Varken nu eller under alltså, den analytiska filosofins början. Tänk på Moore. Alltså, han utvecklar ett stort idealistiskt system då för värdeteori.
I boken Insikt och handling så skriver du själv, Victoria Hög, en antologi va? Där du skriver om den analytiska filosofin. Och där är du ganska kritisk till den och menar att den analytiska filosofin har visat en påfallande likgiltighet inför vad som pågår i övrig humaniora och sådär. Utveckla din kritik mot vad de här vetenskapliga analytiska filosoferna ägnar sig åt.
Jag ska ta ett konkret exempel där man kan empiriskt se detta. Gunnar Aspelin kom ut med en bok 1937 som heter Tankelinje och trosformer.
Professor i Göteborg och Lund.
Ja. Och i den utgåvan från 1937 så finns det med exempel och argument och annat från konst och litteratur. I den nya sena upplagan 1955 är allt det bortrensat. Så det, och han skriver någonting i förordet att han har så att säga, uppdaterat nu sin nya utgåva till att vara mer vetenskaplig och tagit bort litteraturen, tagit bort konsten. Fortfarande har vi ju vid akademin Vi har litteraturvetenskap, vi har konst, vi har en mängd humanistiska ämnen som blev övergivna, vill jag säga, av den analytiska filosofins inriktning på rena argumentet, rena vetenskap. Så vad detta har lett till? Jo, det har lett till att varje humanistiskt ämne med självaktning odlar sin egen filosofi.
Men har den analytiska filosofin gjort sig oviktig i förhållande till annan humanistisk eller humaniora forskning då? I konstvetenskap och så ser man ju mer inslag av kontinental filosofi. Är den analytiska filosofin gjort sig oviktig? Victoria först bara.
Det ska, ja, man har slutat upphört att vara en resurs för humaniora. Dialogen har avstannat.
Alltså Victoria, jag delar din uppfattning.
Ja,
alltså, och det jag tror att analytisk filosofi har blivit mer och mer vänt mot andra discipliner. Ja. Alltså, dels mot samhällsvetenskaper, då, alltså nationalekonomi, psykologi, men även mot naturvetenskaper. Så att kontakten med humaniora har blivit svagare. Ja. Och det ser man. Alltså, alltså till exempel den roll som filosofisk estetik spelar då i analytisk filosofi, den är verkligen undanskymt. Då. Alltså, men däremot moralfilosofi spelar alltså enormt stor roll. Alltså, det är inte alls så att analytisk filosofi strävar efter en sorts värderingsfri, det är allt för tom. Alltså, man är intresserad av frågorna, alltså, ja, alltså, om vi nu tar moralisk ställning, då, alltså, vilka konsekvenser leder det till? Då, så att, och man är intresserad så att, av centrala samhällsfrågor. Så att, för att ta ett exempel, nu har man startat ett stort program om klimatetik då, alltså som alltså kommer att pågå under flera år. Alltså, så att man är intresserad av väldigt viktiga problem, men däremot just kontakten med andra humanistiska discipliner har blivit svagare. Alltså, det är helt klart.
Men jag skulle lägga till några saker. Att det som jag sa inledningsvis, att sent om sidor har nu filosofen hoppat på tåget och börjat intressera sig för klimat och annat. Och det ser jag som,
sent om sidor?
Ja, vi har haft alltså kärnkraftsdiskussioner med Hannes Alfvén och allt från 1970- och 1980-talet. Det har varit en lång resa med miljörörelsen som inte hade någon uppbackning av filosofin. Ytterligare en kommentar är att när filosoferna nu intresserar sig, du nämnde samhällsvetenskapen, men det med en begränsning, det är framförallt kvantitativa samhällsvetenskaper man är intresserad av.
Vad betyder det?
Där man kan räkna som nationalekonomi, psykologi som använder experimentella metoder. Det är inte mer kvalitativa angreppssätt.
Det stämmer. Alltså, ja. Att det är samma sak när det gäller humanistiska. Alltså, de närmaste kontakterna mellan filosofi och humanistiska ämnen är i lingvistik som är ju relativt och alltså, kvantitativt.
Vad säger Karl-Göran då? Heidegren, är ni detta? Har den analytiska filosofin gjort sig för inåtvänd, för teknisk?
En viss tendens åt en specialisering finns nog inom alla discipliner. Det är svårt att tänka sig att det ofta inte går i den riktningen. Och ju mer specialiserat något blir, ju färre är det som är med på tåget, ju fler blir i någon bemärkelse utstängda. Men jag tänker en lite historisk reflektion kring det senaste temat här. Något som var, tror jag, ganska typiskt i svensk efterkrigstidsfilosofi, det är att de som fann något av värde och intresse i diverse kontinentala filosofer emigrerade till andra ämnen, frivilligt eller mindre frivilligt. På det sättet uppstod lite en olycklig polarisering mellan, ska vi säga, yrkesfilosofer, proffs i en bemärkelse, och lite glada amatörer i andra ämnen.
Vilka ämnen gav de sig iväg till, menar du?
Ja, sociologin landade jag sociologi, till exempel. Victoria, det är historia.
Känner du dig inte bekväm eller hemma i den analytiska filosofin?
Jag kom till universitetet i Lund med ett brinnande intresse för Sartre och jag fick väl inte vad jag ville ha riktigt där. Så, sen kom jag till sociologisk institution, och det där hade dåvarande professor Joakim Isner startade ett tegelseminarium, och det kom att prägla så att säga mitt akademiska liv. Så jag var länge en Hegelforskare som fanns på sociologisk institutionen vid Lunds universitet. Så jag är väl lite ett typiskt exempel på kanske den lite olyckliga polarisering som har varit ett faktum, och om den börjar mjukas upp, det vet jag inte riktigt.
Jag känner igen Karl-Göran, alltså din historia, men så att jag kom ju till Sverige från Polen, och på den tiden var jag otroligt intresserad av det som jag nu ser som kontinentalfilosofi, alltså först och främst av Husserl då. Och när jag kom till Uppsala då, alltså, tyckte jag att Husserl låg för långt från det, alltså, man var intresserad av, så jag bestämde mig att skriva om Kassirer då, alltså, med nekantiansk, alltså, filosof, och jag höll på med det i flera år, men sen under samma tid så försökte jag förstå vad de mina kollegor då, alltså, sysslar med på, alltså, i Uppsala. Då. Jag blev mer och mer fascinerad av analytisk filosofi och vid något tidpunkt. Och istället för att flytta till ett annat seminarium, jag hade inte Joakim Israel där i närheten, utan istället bestämde mig att byta avhandlingsämne, alltså gav upp då, det här försöket att skriva om en filosof istället, alltså ville jag skriva, alltså, en filosofisk avhandling. Mm.
På vilket sätt hänger svensk filosofihistoria ihop med samhällsutvecklingen i stort? Vi har den här berättelsen om Sverige, världens modernaste land, folkhemmet. Finns det någon koppling mellan den dominerande analytiska filosofin, väga, mäta, ingenjörskonst och berättelsen om Sverige?
Alltså, i viss utsträckning är det så, men jag tror inte att man kan säga att det här är någon sorts speciell svensk fenomen, alltså det här är något världsfenomen då, alltså att svensk analytisk filosofi är en del av den stora rörelsen, alltså, som är, alltså, svenska analytiska filosofer är också mycket uppskattade, alltså, internationellt, så att man ska inte se på det bara i det, alltså, det lokala perspektivet, utan förändringar i världen i övrigt, alltså.
Jag skulle nog se det lite snävare och svenskare, det som nämndes här, att Sverige har varit exceptionellt i sin, ska jag säga, byggande av folkhemmet, av moderniteten, och det här då, denna, vad ska jag säga, bejakelse av teknik och naturvetenskaplig kunskap, det sågs som någonting som var neutralt, det var objektivt. Så det kunde man, så att säga, det var under stort motstånd som i Linköping det inrättades då teknik och social förändring. För att det hade ingenting med något socialt att göra. Teknik och naturvetenskap var objektiv kunskap. Och det var så vi byggde, ska vi säga, folkhemmet. Och där gick analytiska filosoferna och traskade på. Och gjorde detta moderniteten.
Och det är bland annat det traskandet hand i hand med stadsbyggandet som de har fått kritik för.
Ja, och där är ju en det har de inte fått så mycket, men att man har glömt det som den kontinentala filosofin, om vi ska använda detta svepande begrepp, är ju att där har funnits en kritik av makten. Jag skulle vilja ta upp en film, du nämnde Kassirer, som jag tycker är en av 1900-talets största filosofer, orättvis bortglömd. En annan som inte är bortglömd, men som inte används på de filosofiska institutionerna, det är Jürgen Habermas, som just använder sin filosofiska kunskap, och nog är han så argumenterande, som kritiserar livsvärdena, som kritiserar ensidig rationalitet, visar att det finns olika sorters rationalitet, olika livsvärden.
Ja. Även Habermas har vi gjort radioprogram, om man kan lyssna på det via Sveriges Radio Play. Vi måste avsluta där, tyvärr, detta spännande samtal. Tack Victoria Hög, idéhistoriker, Vladek Rabinovic, professor emeritus i praktisk filosofi, och Karl-Göran Heidegren som är sociolog och medförfattare till boken Sverige och filosoferna. Den andra boken jag nämnde inledningsvis heter Vinkretsen, filosofi av grundens rand, av Carl Sigmund. Ljudbearbetningen idag sköts av Mattias Nilsson, och producenten heter Thomas Lundqvist. Är du intresserad av att höra mer om de här frågorna, finns det bland annat ett samtal som vi hade med filosoferna Torbjörn Tännsjö och Hans Ruin att lyssna på, som Karl-Göran nämnde. Det hittar du på vår hemsida eller via appen Sveriges Radio Play. Jag heter Lars Ogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.